En kväll i juni av Anna Lönnqvist. Prolog, juni 2007. När jag vacklar av berg- och dalbanan på Gröna Lund och ser min kusin Josefin och hennes pojkvän försvinna iväg mot nästa åkattraktion, tänker jag på att allt inte är som vanligt. Och trots vår årliga tradition har jag alltid avskytt hur magen kränger till när jag slungas ut i fritt fall. Pirret av nervositet som finns där redan långt innan dess. Jag kastar ytterligare en blick efter Josefin och hennes pojkvän. De har nyligen blivit tillsammans och kommer knappast att sakna mig om jag lämnar dem ensamma. Jag kommer snarare att göra dem en stor tjänst. Det var meningen att Leon, min bästa vän sen nästan för alltid, skulle följt med oss ikväll. Men efter ett sent återbud från honom blev 4 plötsligt 3. Jag vet att inte bara jag, utan också Josefin hade önskat att vi skjutit fram Gröna Lundbesöket tills han också kunde följa med, även om ingen av oss har sagt det högt. Jag gör ett halvdant försök att ropa och vinka till Josefin, men hon varken hör eller ser mig. Ytterligare ett tecken på att de knappast kommer att sakna mig om jag går härifrån. Ändå ilar det till av skuld när jag tar den enkla vägen ut och skickar ett sms till henne istället för att bara springa i kapp henne och tala om att jag tänker åka hem. Lyckligtvis hinner jag inte lämna Gröna Lund innan min kusin svarar att hon förstår. När jag går ut genom entrén känner jag hur axlarna sjunker ner och att en tyngd lyfts från bröstet. Jag till och med ler vid tanken på att jag slipper hänga upp och ner i luften i ytterligare någon attraktion. När jag sneglar åt sidan ser jag killen bredvid mig göra samma sak. Vi hajar båda till och nickar sen igenkännande mot varandra. Jag la först märke till honom inne på området eftersom han såg lika ensam ut som jag kände mig, trots att jag hade sällskap. Men det var inte bara därför han fångade mitt intresse, och säkert många andras. Han drog direkt uppmärksamheten till sig i och med sin långa och gängliga gestalt, sitt vackra utmejslade ansikte och kolsvarta halvlånga vågiga hår. När jag fick syn på honom kunde jag knappt släppa honom med blicken. Det kändes som om jag stirrade på honom i flera timmar, trots att det säkert bara handlade om några sekunder. Allt runt omkring mig tycktes blekna. Och sen hamnade vi bredvid varandra, den första gången jag tvingades upp i berg- och dalbanan. Det var tydligt av hans smått skräckslagna ansiktsuttryck och på det sätt han klamrade sig fast vid stången att det var lika lite hans favoritgrej som min. Med ett generat skratt erkände vi det till och med för varandra när vi klev ur vagnen. Jag tittar bort, så sneglar jag tillbaka igen. Skrattgropar har framträtt i hans kinder och han ler rakt mot mig. Hallå där, igen. Du gav också upp. Ja, jag känner mig ganska manglad vid det här laget. Han skakar en aning på huvudet. Jag vet ju inte riktigt hur jag tänkte när jag gick hit. Men jag har några timmar att slå ihjäl innan jag ska ta tåget hem. Och eftersom jag inte hade varit på Gröna Lund sedan jag var liten så... Han rycker på en axel och ler igen. Det verkade vara dags. Jag nickar. Och var är hemma? I Kiruna. I Kiruna? Min röst går upp några oktaver. Det hörs inte. Han skrattar. Jag är född och uppvuxen i Västerås och bodde där tills bara för ett år sedan. Och min pappa kommer ursprungligen från England. Hur i hela världen hamnar man då i Kiruna? Jo, pappa driver ett företag som tillverkar industripumpar. Nu funderar han på att utvidga verksamheten och gör ett projekt ihop med LKAB i Kiruna. Mamma och jag kunde förstås ha stannat kvar i Västerås under projektets gång, men mamma ville inte att pappa... Leendet blir spänt. Ja, att han skulle behöva vara ensam i mörkret och kylan. Det kan jag verkligen förstå. Och ursäkta min reaktion, jag har inte ens varit i Kiruna, men det är säkert jättefint där uppe. Nu är det väl midnattssol. Och jag kan tänka mig att det är perfekt om man gillar att åka skidor och sånt där. Ja, bara det att ingen av oss gör det. Han skrattar till. Men projektet är väl slut snart.